Du lyssnar på Ankomst, del 4 i boken Det långa vita molnets land av Zara Lark. I en översättning av Anna Hörmander Plefka. Uppläst av mig, Hanna Fred Ekman. Ankomst. Canterbury Plains, Otago. 1870-1877. 1. Paul! Paul, vad håller du hus den här gången? Helen ropade på sin olydigaste elev, trots att hon visste att pojken antagligen inte skulle höra henne. Paul Warden lekte säkert inte fredligt med Maori-barnen i närheten av deras improviserade skolhus. När han försvann betydde det oftast problem. Antingen hade han råkat i slagsmål med sin ärkefiende Tonga, hövdingasonen i Maori-stammen som bodde på Keyword Stations ägor, eller också lurpassade han på Ruben och Florette och väntade på ett tillfälle att reta dem igen. Och hans hyss var inte alltid särskilt roliga. Ruben hade varit minst sagt förtvivlad när Paul nyligen hade hällt ett helt bläckhorn över hans nya bok. Det var mycket tråkigt, inte bara för att pojken länge hade önskat sig just denna lagsamling och tack vare George Greenwood helt nyligen fått den från England, utan också för att boken i sig var högst värdefull. Guineira hade naturligtvis ersatt dem för utgiften och hon hade varit lika förfärad över sonens tilltag som Helen. Han är ju inte så liten längre, utbrast hon, medan den 11-årige Paul oberörd stod bredvid. Paul, du visste vad boken kostade och du gjorde det inte av misstag. Tror du att det växer pengar på träd på Keyword Station? Nej, de växer på fåren, sa Paul, vilket han inte hade helt orätt i. Och vi har råd med en sån där tegelsten i veckan om vi vill. Han gav Ruben en elak blick när han sa det sista. Pojken visste mycket väl hur den ekonomiska makten var fördelad i Canterbury Plains. Howard O'Keefe tjänade visserligen mycket mer nu när han fick hjälp av Greenwood Enterprises, men han hade lång väg kvar till Geralds hederstitel fårbaron. Fårbesättningarna och välståndet på Keyword Station hade ökat konstant de senaste 10 åren och Paul Warden fick mycket riktigt nästan allt han pekade på. Men han intresserade sig inte för böcker. Paul ville hellre ha den snabbaste ponnyn, leksaksgevär och pistoler och skulle förmodligen redan ha ägt ett eget luftgevär om inte George Greenwood hela tiden råkade glömma det när han gjorde sina beställningar i England. Helen var orolig över Pauls utveckling. Hon tyckte att pojken behövde tydligare gränser. Både Guineira och Gerald gav honom visserligen dyra presenter, men ägnade honom i övrigt knappt någon uppmärksamhet. Även Amman Kiris inflytande över Paul hade avtagit med åren. Han hade för länge sedan stämt in i sin avgudade farfars åsikt att den vita rasen var överlägsen maorierna. Det var också anledningen till hans ständiga konflikt med Tonga. Hövdingasonen var minst lika självsäker som fårbaronens arvinge, och pojkarna förde en bitter kamp om vem marken där både Tongas stam och familjen Warden bodde tillhörde. Det oroade Helen. Tonga skulle förmodligen efterträda sin far, precis som Paul skulle ärva Gerald. Om de två fortsatte sin fejd i vuxen ålder kunde det sluta illa. Och varje blodig näsa som någon av dem kom hem med gjorde klyftan mellan dem djupare. Tack och lov fanns Marama. Det lugnade Helen en smula, för Kiris dotter, Pauls disyster, hade en sorts sjätte sinne för pojkarnas sammandrabbningar och brukade alltid dyka upp för att mäkla fred. Så eftersom hon just nu hoppade hage med några väninnor, kanske inte Paul och Tonga slog ihjäl varandra för tillfället. Marama log mycket riktigt konspiratoriskt mot Helen. Hon var ett förtjusande barn, åtminstone tyckte Helen det. Hennes ansikte var smalt och hennes hy chokladbrun. Än så länge hade hon inga tatueringar och förmodligen skulle hon aldrig smyckas på detta traditionella vis. Maorierna frångick det mer och mer.